بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا ما شاء الله في fortsätter nu att gå igenom serien Det lyckade äktenskapet och vi tänkte idag börja prata om Ahkam al-Mawlud, bestämmelser relaterade till det nyfödda barnet. Och att få barn i ett äktenskap är ju en av de största målen och anledningarna till varför man gifter sig. Det finns många nyttor som vi nämnde i första föreläsningen. Men en av dem är utan tvekan att få barn. Och det här nämnde ju profeten alaihissalam i den kända hadithen att tazawwaju al-wadud al-walud. Gift er med kvinnan som är kärleksfull och som är fruktbar. Alltså som har lätt att få barn. För jag, eller vi, kommer att vara den största umman på domedagen. Så islam har uppmuntrat till detta. Att vi ska få barn. Och självklart ta hand om barnen och uppfostra dem. Och det är en ni'ma. Det är en zina. Zinatul hayatid dunya, som Allah har nämnt. Al-malu wal-banun, zinatul hayatid dunya. Att det är någonting vackert i detta världsliga liv. Och det är också någonting som blir ännu vackrare när ens fru, ens partner, ens barn är stabila på sanningen. Så som det har nämnts i de troendes dua i surat al-Furqan, att man ber Allah azza wa jalla att göra dem till qurratu ayun, ens ögonsten. Är det någonting man njuter av att se? Och då säger ulama i tafsir, man njuter av att se dem för att de lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en av de saker som man lämnar efter sig i denna dunya som gynnar en när man ligger i graven. Awwaladun salih yad'u lah. När man dör slutar ens gärningar att öka förutom tre. Och den nämnde profeten alaihi salatu wassalam, ett rättfärdigt barn som gör dua för en. Tänk dig att du ligger där i graven och mashallah dina barn i deras sujud, i deras tashahud, i deras dua alltid säger, oh Allah förlåt min far, Allah förlåt min mor, Allah förena mellan oss i paradiset och så vidare. Mashallah. Det här är någonting stort. Och om man kollar på profeternas berättelse så finner man också att det här genomsyrar deras berättelse. Att profeterna ber Allah azza wa jall att inte lämnas själva, ensamma. Att de ska få barn. Även i hög ålder. Yahya, Zakaria, Ibrahim a.s. fick också barn i hög ålder. Vi finner också berättelsen om Asia, Firauns fru, som inte heller kunde få barn. Längtade efter barn, och mashallah. Mosa fick växa upp hemma hos dem, och så vidare. Eller den längtan efter barn finner vi som någonting Allah azza wa jalla nämner i Koran. Och jag tänkte kort gå igenom bara lite av de punkter som vi kommer att beröra i denna lektion och i kommande lektion inshallah ta'ala. Ett, rekommendationen av att få barn. Två, ett dua, att Allah ska välsigna ens barn. När man väl fått barn, ska man då göra adhan iqama i barnets öra. Ett teknik, att gnugga någonting sött mot barnets gom. El aqiqa. Och det inshallah tar vi i nästa lektion. Att raka huvudet. Bestämmelser relaterade till att namnge barn. Omskärelse. Det tar vi också inshallah nästa lektion. Att göra hål i barnens öron. Flickor är det tillåtet. Sen när det kommer till själva barnuppfostran. Lite saker relaterade till amning och renlighet och så vidare. Att bära barnen i bönen och så vidare. Och sen självklart uppfostran och rättvisa mellan ens barn. Som ni hör är det många punkter som omfattas av det här ämnet. Och för den som vill fördjupa sig och har fått den stora gåvan av att han eller hon bemästrar arabiska, så finns det en bok i ämnet som heter Tuhfat al-Mawlud fi Ahkam Tuhfat Mawlud fi Ahkam al-Mawlud, och bi hadha al-ma'na, yani en bok som är skriven av Ibn al-Qayyim. Och det är en bok som mashallah är på ungefär 300 sidor. Det handlar bara om dessa bestämmelser, mashallah. Tayyib. Så uppmuntran att skaffa barn har vi nämnt, att det är någonting som islam uppmuntrar till. Och sen om man väl ska få barn, så är det också rekommenderat att göra dua för ens barn innan man föder dem och när man har fött dem. Att ständigt göra dua för ens barn. Och det här är en av de stora gåvorna från Allah subhanahu wa ta'ala, att han gjorde föräldrarnas dua accepterad. En av de dua som är accepterad hos Allah azza wa jal är föräldrarnas dua för deras barn. Så man ber Allah azza wa jal att ge en rättfärdiga barn. Och sen när man väl fått dem, så ber man Allah azza wa jal att hålla dem rättfärdiga och fromma på sanningen. Där finner vi också i Koranen Ibrahim alayhi salam ber Allah azza wa jal och säger Rabbi habli mina salihin, och Allah ge mig rättfärdiga barn. Rabbi ja'alni muqima salati wa min durriyati, och Allah gör mig från de som förrättar bönen, jag och min avkomma, mina barn. Och skydda mig och mina barn från att dyrka statyer och så vidare. Så han ber Allah azza wa jal om detta. Och också Ibadur Rahman, Allahs fromma tjänare, som beskrivs i slutet på surat al-Furqan. Det nämner Allah subhanahu wa ta'ala också deras dua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Och Herre, ge oss fruar och barn som är en ögonfröjd, en ögonsten för oss. Och gör oss för de fromma ledare, eller gör oss imamer för de fromma. Så här ber man Allah azza wa jal om att Allah ska ge en fru och barn som man finner fröjd i att se. Och vi nämnde ju att det är att se dem lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som ger människan trygghet och lugnhet i hjärtat. Ja. Och man ber också här Allah azza wa jal att göra en till imamer för de rättfärdiga. Vet ni vad det är för någonting? Att bli en imam. Det är inte att bli en böneledare i moskén. Det är det som menas här. Utan att bli en imam i religionen innebär att man blir en förebild för andra människor. Och de lärda har sagt i tafsir, en person som följer de rättfärdiga i gott och sen följs i gott, då är du en imam. Du är en förebild för andra i samhället. Du följer profeten Muhammad a.s. Du följer alla profeter. Du följer sahaba radiyallahu anhum. Du går deras fotsteg och försöker att implementera islam så gott du kan, och folk tar efter dig. Då har du blivit en imam i religionen. Och det är en av de högsta nivåer som man kan uppnå i al-islam. Och profeten alaihi salatu wassalam har ju nämnt att det finns tre dua som är besvarade. La shakka fi hinna. Det råder inget tvivel om detta. Da'watul walida. Da'watul walid, yani föräldrarnas dua för deras barn. Den resandes dua och den förtrycktes dua. Och denna hadith är sahih, mashallah. Och det är också en påminnelse att de som Allah azza wa jal har givit barn ständigt ska göra dua för sina barn. Och speciellt i dessa tider som vi lever i. Vi lever nu strax innan domedagen. Akhir zaman, den sista av tiden. Och vi ser att de flesta av de tecken inför domedagen som profeten a.s. berättat om ska ske händer framför våra ögon. Och många av de tecknena är ondska som sprider sig på jorden. Folk tappar i sin religion, i sin iman. Folk blir mindre religiösa. Ondskan växer. Och då är det extra angeläget att vi lyfter upp våra händer och ber Allah azza wa jalla att skydda våra barn och bevara våra barn i dessa tider, så att de är stabila på sanningen. Har vi inte sett muslimska barn halka? Har ni inte det? Finns det inte i förorten barn till muslimer som tappar sin religion? Som dör en död av ondska i kriminella konflikter? Blir skjuten på grund av knark och liknande. Blir skjuten i tillstånd där de inte ber. Kanske inte har bett på flera år. Inte känner till sin skapare. Är det så man vill att ens barn ska lämna denna dunja? A'udhu billah. Så det gäller att man gör det man kan. Och det är uppfostran, det är att försöka ha dem i en trygg miljö. Ge dem förutsättningarna som krävs för att de ska få en lyckad uppväxt. Men också dua. Det är bland det viktigaste vi kan göra för våra barn. Så tänk på det. I salat, i sujud, när ni lyfter händerna till Allah azza wa jall. Glöm inte bort att göra dua för era barn. En annan viktig sak som vi också vill belysa, det är att man som förälder ska vara tacksam för det som Allah ger en. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att till honom tillhör mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Han skapar vad han vill. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah azza wa jall skapar vad han vill och han skänker döttrar till den han vill och söner till den han vill. Så Allah azza wa jall är den som har givit dig en son eller dotter. Vissa föräldrar visar att jag vill ha en son, jag vill inte ha en dotter. Och det är fel att tänka så. Det är el-i'tirab, det är att bli besviken och ifrågasätta Allahs beslut. Allah är den som gav dig en dotter. Eller Allah är den som gav dig en son till den som bara kanske vill ha en dotter och så vidare. Säg alhamdulillah, Allah gav dig ett barn, mashallah. Var tacksam. Det här är qadar Allah. Och vi vet inte vad som är bäst för oss i slutändan. Ni kanske ogillar någonting. Någon kanske får 10 döttrar. Han blir en son, han får ingen son. Men det kanske är bättre för honom. Kanske en son skulle, som vi sa, halkat här i samhället och så vidare. Vem vet? Och så alhamdulillah, man är tacksam. Alhamdulillah, ala kulli hal. Och det här är en egenskap av ahlul jahiliya. Den förislamiska egenskapen. Att ogilla döttrar. Och ni vet ju att de brukade begrava sina döttrar levandes. Och islam kom och starkt fördömde och förbjöd den här onda traditionen. Så passade profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sa att den som uppfostrar 2 flickor kommer att vara med mig så här på domedagen. Och så pekade han med sitt långfinger och pekfinger, satte ihop dem. Den som tar hand om 2 döttrar, uppfostrar dem, kommer att vara tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam på domedagen och i jannah. Ska man då inte önska att man får döttrar, eller hur? Och i en annan hadith, han kommer att gå in för ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Om du får 2 döttrar och uppfostrar dem väl, ta väl hand om dem, så kommer de att vara ett skydd från helvetet. De kommer att skydda dig från att brännas i helvetet. Och en annan hadith, de kommer att ta in honom i paradiset. Subhanallah. Kolla vilken ni'ma, mashallah. Så man ska vara tacksam över det man får. Alhamdulillah, man får friska barn, fina barn. Alhamdulillah. Vi lägger inte mycket fokus på detta. Är det pojkar eller flickor? Alhamdulillah, kullu khair. Allt är gott, mashallah. Tayyib, låt oss då börja gå in på lite av de punkterna som vi tänkte beröra. Hur ska man då välkomna det nyfödda barnet? Vad är det för något som är sunna att göra då man har fått ett barn? Och det här är frågor som är viktiga. Frågor som varje ny förälder måste forska, fördjupa sig i. Och frågor kommer ofta kring dessa ämnen. Så vi tänkte inshallah kortfattat belysa dem. Vi kan inte fördjupa oss, som vi nämnde, Ibn al-Qayyim 300 sidor och så vidare. Utan vi talar lite basic inshallah ta'ala. Tayyib, det första då, när man har fått ett barn, ska man göra adhan i högra örat och ska man göra iqama i vänstra örat, som det har nämnts i vissa hadither? Och svaret är där faktiskt nej, det ska man inte. För att det finns ingen autentisk hadith, ingen sahih hadith som bekräftar denna sunna. Utan de hadither som nämns är väldigt svaga. De är så svaga att man inte kan agera på dem. Vissa är mawdu', som Albani nämner, de är alltså påhittade. Den med adhan och iqama. Att gör man adhan och iqama i örat så kommer barnen att skyddas från shaitan. Den hadithen är mawdu', alltså påhittad enligt Sheikh Albani. Det betyder att den absolut inte utgör något bevis. Och även hadithen om att bara göra adhan i högre öra är också svag. Och det finns ingen hadith som stärker den. Och som många av de lärda nämner, om man kollar på sunna tatbiqi, det vill säga hur profeten a.s. implementerade dessa sunnan i sin vardag, så finner man att sahaba kom med nyfödda spädbarn till profeten Muhammed a.s. och han gjorde vissa saker som vi kommer prata om, men han gjorde inte adhan. Det finns ingen hadith som bekräftar att han gjorde adhan eller sa till någon göra adhan. Så Allah alam, dessa hadither är inte autentiska. Och det är bättre att lämna det. Men samtidigt, vissa av ulema har sagt att de är lite svaga, men man kan agera på dem. Och det är khair, det är gott att göra adhan, det skadar inte. Låt det första vara adhan som barnen hör. Och så vidare. Och Ibn Qayyim pratar lite om sådana här fawaid och nyttor. Men vi fördömer inte den som gör det. Och säger att vissa lärda har sagt att haditherna är hasan och så vidare. Men det säkraste är att låta bli. Allah alam. Okej. Det är den första punkten. Sen har vi det som kallas för ett teknik. Och teknik betyder att gnugga någonting sött mot det nyfödda barnets gom inne i munnen. Och det här är någonting som har bekräftats i Bukhari Muslim från Abu Musa radiyallahu anhu. Där han säger att jag fick en son och hämtade honom till profeten alihi salatu salam, som gav honom namnet Ibrahim och gnuggade dallar i hans gom. Och i Sahih Bukhari lades det till och gjorde dua att Allah skulle välsigna honom. Och sedan gav han tillbaka honom till mig. Så denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad är det teknik? Teknik är att man tar en daddel tömmer och tuggar på den, mjukar upp den så att den blir som mos. Jätteliter, det ska inte vara mycket. Och den ska vara mos. Och så gnuggar man lite av det här i spädbarnets gom. Inte så att han får det i halsen eller något sånt, utan han får en liten sockerkick. Och som han alla vissa nämner också i forskning, att barn behöver det här. När de kommer ut, de har väldigt låg blodsocker och behöver någon sån här sockerkick. Så att det kan också vara något som ger hälsonyttor. Och vissa lärda har också nämnt att hittar man inte dadlar kan man ta någonting annat sött. Någonting annat sött, alltså kanske inte godis, men någonting nyttigt, någon frukt eller någonting. Men det ska i alla fall vara mos, det ska vara lite sött. Okay. En fråga här. Teknik. Är det någonting som är unikt för profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, eller är det någonting som vi alla kan göra? Det är en fråga som diskuteras. Och de flesta ulema nämner att det här är någonting som är för alla. Det är en sunna som är generell. Som imam Nawawi nämner att det är typ konsensus i den här frågan. Att det är någonting som är rekommenderat. Men vissa säger att nej, det är unikt för profeten Muhammed a.s. för att hans saliv var välsignat. Att det första barnen skulle få i sig var profetens välsignade saliv a.s. Och det råder inget tvivel om det. Att hans saliv är välsignat och att det bästa barnet kan få i sig är någonting från profeten Muhammed a.s. Men det betyder inte att den här sunnan bara gäller för profeten Muhammed a.s. utan inshallah, som många av de lärda säger, så är det någonting som man kan praktisera. Och det här är då någonting man gör direkt, alltså nyfödda barn. Inte att du gör det efter en vecka eller någonting sånt, utan det vi talar om nu, att göra teknik är någonting som görs vid födseln. Men självklart så får man ha en riskanalys och se till att det inte kan skada barnet på något sätt, inshallah ta'ala. Den tredje sunnan är att raka håret på barnet. Att raka av allt hår på barnet. Och det här gör man den sjunde dagen efter födseln. Och man rakar av håret med vilka medel eller apparater som helst. Alltså det finns inget specifikt. Men också här, det får inte skada barnet. Alltså inte att du hämtar ett rakblad. Spädbarn har väldigt, väldigt känsliga huvuden. Så att man får vara försiktig. Kan man raka apparat eller någonting som inte skadar barnet helt enkelt. Och profeten Alisatussalam har sagt att varje spädbarn, kullu gulam, varje pojke, rahinatun bi aqiqatihi. Han är typ som skuldsatt med sin aqiqa. Man slaktar för honom den sjunde dagen, man namnger honom och rakar av hans hår. Berättad av Al-Arba, yani Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i och Ibn Majah. Och den är, inshallah, Hassan Sahih. Och profeten alaihissalam gjorde aqiqa för Al-Hassan med ett lamm, alltså slaktade ett lamm. Och så sa han till Fatima, raka av honom håret och ge sadaqa med vikten av hårets vikt, eller samma, ge sadaqa med silver motsvarande vikten av barnets hår. Så hon vägde det och det blev ungefär en dirham, eller yani nära en dirham. Och det berättas också sahih från Abdurrazzaq att Fatima, profetens dotter alaihissalam, då hon fick ett barn, yani la yudad laha walad, varje barn hon fick, vad gjorde hon för någonting? Rakade hon av håret på. Och sedan gav hon sadaqa med motsvarande vikten av barnets hår i yani silver. Så här, denna athar, den är sahih. Den nämner att varje barn som Fatima fick rakade hon av håret på. Och Fatima fick fyra barn. Hon fick Al-Hassan och Al-Hussein och Umm Kulthum och Zainab. Och varför är det här viktigt? Jo, för att vissa säger att man ska bara raka av håret på pojkar och inte på flickor. Okej? Okay? Men Allah alam, inshallah, det korrekta är att man även rakar av håret på nyfödda flickor. För den här, den är athar, är ju väldigt, den är autentisk och nämner att hon rakade av håret på alla sina barn. Och ordet walad på arabiska översätts ofta fel till son. Walad. Många tror att walad är son och bint är dotter. Nej, det kan vara sant, men walad betyder barn generellt. Yusikum Allahu fi auladikum li dhakari mithlu al-hadhi al-unthayayn. Då Allah pratar om arv i surat An-Nisa, så nämner Allah att han, Allah yusikum, yani rådger oss eller beordrar oss när det kommer till arv till våra barn. Och så säger Allah att pojken har två tredjedelar och flickan en tredjedel. Så Allah nämner barn och sen nämner han pojke och flicka. Vilket är walad, ordet aulad, och sen nämner Allah pojke och flicka. Vilket bevisar att flicka också inkluderas i termen aulad på arabiska. Okej? Okay? Så här nämns då ala kulli hal att Fatima radiyallahu anha rakade av håret på sina barn. Och också den generella bestämmelsen som vissa lärare nämner, att en nisa shaqa'iq ar-rijal, vad som gäller för män gäller för kvinnor i islam, så länge det inte har kommit ett undantag. Vad beträffar hadithen laysa 'ala an-nisa'i tahliq, kvinnor ska inte raka, den handlar om vuxna kvinnor. En vuxen kvinna ska inte raka av håret. Därför när man åker på hajj till exempel, och det är starkt rekommenderat för männen att raka av håret, vad gör kvinnan för någonting? Hon ska inte klippa mer än en unmula. På arabiska är det typ en centimeter. En och en halv centimeter max. Ska hon toppa från hennes hår. Så skulle det vara tillåtet för kvinnan att raka håret, skulle det vara i hajj. Men kvinnan ska inte raka håret. Och då säger ulema självklart, med undantag om det skulle behövas av medicinska orsaker. Hon måste operera skallen eller någonting. Då är det klart att hon får raka av sitt hår. Och här också nämner Ibn al-Qayyim, när han talar om den här punkten, vikten när man rakar av håret, att raka av allt hår. Att inte lämna vissa delar av skallen. Och om man inte rakar av allt hår så blir det qazar. Qazar betyder att man rakar en del av håret och lämnar en del av håret. Och al-qazar i islam är inte tillåtet. Det är mellan makruh eller haram, någonting som man ska undvika. Och som Ibn al-Qayyim nämner, att det är en form av orättvisa mot ens huvud. Och du vet den här frisyren som folk har idag. Man rakar av, man rakar sidorna på huvudet, så har man den här busken uppe på huvudet. Eller man har den här tofsen. Ja. Mohawk. Den är väl inte längre kanske mode. Men i alla fall, de har den här fula tofsen på huvudet. De rakar kanterna och så vidare. Det här är inte tillåtet i islam. Klipp dig jämt. Och sen om det skiljer lite någon centimeter hit och dit, kanske inte gör någonting. Men inte att man rakar delar bara av håret och lämnar delar av håret. Det här ska man inte göra. Och det som Ibn Qayyim säger, en form av vulm, orättvisa. Klipp allt eller lämna allt. Och han liknar det vid hur, kolla, islam har kommit med rättvisa i allting. Till och med när du klipper håret, ska vara rättvisa mot ditt hår. Inte göra orättvisa mot en del av huvudet. Han talar också här om att det här liknar förbudet av att sitta med kroppen en del i skuggan och en del i solen. Du får inte sitta, det är också en hadith, att man inte får sitta mellan sol och skugga. Att halva kroppen är i solen och halvan i skugga. För då gör det också orättvisa mot kroppen. Och det här är också något som inte är nyttigt för hälsan. Och samma sak här nämner, orättvisan i att bara gå med en sko. Profeten alaihissalam förbjöd att man går med en sandal eller en sko. Och det har ju nämnts att det är shaitan som går på det sättet. Vi ska inte efterlikna shaitan. Men också att det gör orättvisa mot kroppen. Gå barfota eller gå med två fötter. Två sandaler eller två skor. Men gå inte med bara en sko. Nej. Vi går vidare till dagens sista och längsta ämne. Och det är ett tesmie. Att namnge barnen. Och det är ett jättestort och viktigt ämne. Det finns böcker i ämnet. Och det här ämnet, jag reflekterade lite kring det. Det är inte bara relevant för de som får barn. Det är också relevant för de som konverterar till islam och vill byta namn. Kanske vill ha ett muslims namn. Då ska man också välja ett namn åt sig själv. Eller hur? Och då blir också de punkterna vi kommer att gå igenom idag relevanta. Vad är de rekommenderade namnen? Vad är de förbjudna namnen? Och vad är de ogillade namnen? Och sen lite bestämmelser relaterade till namn. Ett namn är shi'ar och en alam. Det är, som man säger på svenska, men det är någonting som visar vem du är. Alltså det är din etikett. Alltså det är det som du kallas för i detta liv och i nästa liv. Det har nämnts i autentiska hadither att man på domedagen kommer att kalla dig efter ditt namn och dina föräldrars namn. Ja fulan ibn fulan. Och du son, du personen, son till den här personen. Så i detta liv och i nästa liv kommer vi kallas med dessa namn som vi namnger våra barn med. Och därför är det jätteviktigt att välja rätt namn. Att inte välja ett namn som blir en skam, en börda och någonting jobbigt för barnet i detta liv och i nästa liv. För man brukar säga, som Ibn Qayyim också talar om, att namnet på något sätt återspeglar personen som bär på namnet. Namn betyder ju oftast någonting. Och förknippas med någonting. Och ger ett första intryck. Så om någon kommer och har ett namn med en negativ klang, så ger det kanske en negativ klang av personen. Till exempel i Jahiliya så var det vissa araber som kallade sina barn för harb. Krig. Någon kommer och hälsa och säger, assalamu alaikum, vad heter du bror? Jag heter harb. Vad är din första reaktion? Så, wow, krig. Det är så, det låter inte, eller hur? Han heter till exempel salam. Motsatsen, han heter fred. Det är en helt annat intryck, eller hur? En heter krig, andra heter fred. Vem vill vara kompis med? Eller hur? Och därför brukar det som vi kommer tala om, profeten Alisson, byta ut dåliga namn. Han ändrade dåliga namn hos personen. Och de lärde nämligen då att det är inte i slutändan så komplicerat att välja namn till sina barn. Man tar namn, om det är en son till exempel, där det finns Abd, Abdullahi, Abdurrahman och så vidare. Du tar en av profeternas namn. Mashallah, vi har namn på mer än 25 profeter. Du tar namn av Sahaba radiyallahu anhu. Alla namnen funkar bra. Du tar namn av Salihin och rättfärdiga som har levt efter Sahaba. Alhamdulillah, vi har ett stort utval. Samma sak med kvinnorna. Rättfärdiga kvinnor som har nämnts i Koranen. Maryam, Asia och så vidare. Rättfärdiga kvinnor på profetens tid, alaihissalatu wassalam, sahabiyat. Och rättfärdiga kvinnor efter dem. Alhamdulillah, det finns ett stort urval av namn, alltså tusentals namn som man kan välja åt sina söner och sina döttrar. De lärarna nämner också att när man ska namnge sitt barn så kan det faktiskt vara rekommenderat att rådfråga någon lärd om det här namnet är passande eller inte. Vad är beviset på det? Är någon som vet? Det är ett generellt bevis. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Men det specifika beviset är att sahaba radiyallahu anhum, då de fick barn, tog barnen till profeten alaihissalam och han namngav barnen åt dem. Han gav ett barn namnet Ibrahim, ett annat barn Al-Mundir, ett annat barn Yusuf och så vidare. Abdullahi. Så det är ett bevis, säger ulema, på att man kan rådfråga de lärda. Så att man inte namnger sitt barn med ett förbjudet namn. Så man sen kanske måste gå och byta när barnet blir äldre. Ni vet, det är en process att göra detta. Tayyib. Nästa fråga. När ska man namnge sitt barn? Är någon som vet? Sjunde dagen. Mashallah, du har varit uppmärksam. Vi nämnde hadithen. Det finns tre hadither här. Eller tre val kan man säga. Ett, att man namnger barnet första dagen vid födseln. Två, tredje dagen. Och tre, sjunde dagen. Och alla funkar. Alhamdulillah. Al-amr fihi wasi'. Det är inte någonting som är alltså fel om du skulle göra på det ena eller andra sättet. Utan det är bara en rekommendation. Men vad är mest korrekt? Vissa lärda som Al-Bayhaqi nämner att det mest korrekta är att namnge barnet första dagen. Okej? Okay? Och det här nämns ju i Koranen. Wa inni sammaytuha Maryam. Jag gav henne namnet Maryam. Och också då profeten a.s. fick sin son Ibrahim med Maria, så sa han att jag har gett honom namnet av min far Ibrahim. Alltså hans förfader Ibrahim a.s. Och också då Abdullah ibn Abi Talha kom till profeten a.s. eller Abu Talha med sin son, så gav han honom namnet Abdullahi. Det här var då den första dagen då barnet hade fötts. Och samma sak med Abu Musa, då han kom med sin son till profeten alaihissalam första dagen, så gav han honom namnet Ibrahim. Och dessa hadither är autentiska. Så det bevisar att det är helt okej och sunna att namnge barnet första dagen. Och vissa hadither nämner tredje, och vissa hadither som vi sa sjunde dagen. Wallah alam. När det då kommer till att välja, när det kommer till att välja namn åt ens barn, så ska man bejaka innebörden och själva lafian i hur dess, vad säger man, uttal och innebörd. Båda är viktiga. Alltså välj inte ett namn som är för långt, inte ett namn som är för kort. Och som vissa lärare sa, det är som en thob, det är som en kamis. Vad händer om den är för lång och släpper marken? Är den fin? Inte fin. Vad händer om den är för kort? Den slutar under, eller långt över knäna till exempel. Det ser konstigt ut. Den lagom är alltid bäst. Och de nämner också, de lärda, att man ska försöka välja ett namn som är enkelt att uttala. Tänk på den tid och plats man befinner sig i. Ett namn som är enkelt att uttala, lätt att ta åt sig. Vissa ibland, de väljer namn som är helt udda. Jättekonstiga namn som ingen kan uttala typ. Personen måste upprepa namnet flera gånger. Eller namnet kanske är väldigt starkt förankrat i en viss kultur. Ett språk som ingen kan typ. Eller de flesta inte kan. Och det är väldigt svårt för folk att komma ihåg och att uttala och så vidare. Det är bättre att undvika sådana här namn. Gör det lätt för era barn i framtiden när de växer upp. Ni vet ju själva hur det är ibland. Vissa av er kanske kommer till en arbetsintervju och säger, vad heter du? Då så bara, uttalar jag ditt namn korrekt? Och så säger de fel 10 gånger. Eller hur? Ni vet alla det här. Ja? Och sen till slut bara, men hallas, uttalar det fel. Eller hur? Vi är med om det hela tiden. Jag är med om det ibland. Folk kommer till mig, vad heter du? Och sen kan jag inte uttala namnet. Men det blir en pinsam situation. Så gör det enkelt för era barn. Är det fallet? Bade en inshallah. Asila بعد الدرس. عفوا.
لا الموضوع في نفس الموضوع.
بعد ان شاء الله. أسئلة نؤجلها بعد الدرس ان شاء الله. طيب. Så när det kommer till att välja namn så har det nämnts i hadithen att de mest älskade namnen till Allah är Abdullah och Abdurrahman, och hadithen finns i Muslim. De mest älskade namnen till Allah är Abdullah och Abdurrahman. Där finner vi också i Koranen att då Allah azza wa jall upphöjer sina tjänare, så kallas de för vad? Ibadullah eller Abdullahi och Ibadurrahman. Det här är de två mest vackraste namnen. Och därför finner man, subhanallah, som de lärare nämner, att mer än 300 sahaba hette Abdullahi. Det vi känner till. Mer än 300 sahaba hette Abdullahi. Och det var också den första pojken som föddes i Medina efter hijra. Abdullah ibn Zubayr fick också namnet Abdullah, mashallah. Och sen generellt alla namn där det finns abd och sedan ett av Allahs namn är också rekommenderade namn. Ni vet att Allah azza wa jalla har 99 unika namn. Så att heta Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Ghafur och så vidare. Alla dessa namn är okej. Men först måste man bekräfta att det är ett av Allahs namn. För vissa gör ibland fel. Till exempel de döper sitt barn till Abdul Maqsud. Al-Maqsud är inte bekräftat att det är ett av Allahs namn. Det finns inget bevis eller belägg för det. Eller Abdul Mawjud. Abdul Mawjud. Det går inte heller. Det är inte heller bekräftat att det är ett av Allahs namn. Och sen finns det namn där det finns ikhtilaf. Al-Nasir, Abdul Nasir. Rashid, Abdul Rashid. Det finns ikhtilaf, bättre att låta bli. Är detta av Allahs namn eller inte? Bättre att låta bli. Och välj de namnen som man är säker på. Och man får absolut inte heta Abd och sen någonting annat än Allah. Alltså som vissa heter Abdul Nabi, slav till profeten, liksom. Eller Abdul Hussein, som vissa heter. Får inte heller heta. Eller Abdul Kaaba. Det är förbjudet. Så får du inte heta. Eller Ghulam al-Rasul. Yani profetens pojke betyder typ profetens slav. Vissa heter så här i vissa länder. Och det här är jahl, det är okunskap. Sådana här namn får man inte ha. Taib, namn som också är rekommenderade är profeternas namn. Profeterna är de bästa människor som har levt. Och de lärde nämligen att när man tar en profets namn så återupplivar man hans sunna. Alltså man blir påmind om denna profet och de uppoffringar som han fick genomgå. Eller hur, den påminnelsen. Någon kommer till dig och han säger, heter Noah. Vad tänker du på då? Du tänker på mashallah profeten Noah och 950 år, da'wa och sabr och så vidare. Du blir påmind, eller hur? Någon kommer och säger, heter Ibrahim. Och du blir påmind om mashallah profeten Ibrahim, Khalil och Rahman och så vidare. Så att profeternas namn är alla bra. Och de lärde överens om att det här är någonting som är rekommenderat. Och även att profeten alaihissalam namngav vissa barn då med namn som Ibrahim och Josef och så vidare, tyder på att det är sunna. Och det har ju nämnts i hadithen, innahum kanu yusammuna bi asma anbiya'ihim was-salihin min qablihim. De brukade, yani Bani Israel, namnge sina barn med profeters namn och rättfärdiga som levt före dem. Det här bevisar att det är sunna att namnge sina barn med profeternas namn. Och även här var salihin, rättfärdiga. Så vi har folk från tabi'in, sahaba, rättfärdiga människor. Då kan vi också ta dessa namn. Namn. När det då kommer till förbjudna namn. Namn som har en negativ klang eller bär på en förbjuden innebörd som betyder någonting förbjudet eller någonting dåligt. Som vi sa att en person heter Abdul Rasul. Det är förbjudet. Det är ett kyrknamn. Kan ett vanligt namn som skulle vara förbjudet, ett svenskt namn till exempel? Christer, Christian, Kristoffer. Alla tyder på vad? Det betyder kristen. Det kan inte heta kristen. Alltså vi kan inte bära på ett sånt namn. Eller någon heter så här Shiva eller något kyrknamn eller Buddha eller någonting. Det går inte. Du får inte ha ett namn som bär på någonting som går i stick i stäv med eller islam. Utan det måste vara förenligt med islam och tawhid och våran aqida. Man får inte heller ha ett namn som innebär tezkiya av seb. Tezkiya, att man alltså prisar sig själv. Att man upphöjer sig själv. Som att heta till exempel den kunnigaste, eller alam, eller någonting sånt. Eller alim, eller as-salih, eller någon så här, som är, man upphöjer sig själv över en nivå som man inte har rätt. Alltså man ger sig själv en titel som är opassande. Det får man inte heller göra. Man får inte heller ha namn som är unika för Allah. En person får inte heta Allah, en person får inte heta Ar-Rahman, han får inte heta Al-Khaliq och så vidare. Men man får heta i obestämd form, till exempel Karim. Du får inte heta Al-Karim, men i bestämd form. Att du lägger till El före. Den generösa. Du får heta Karim. Okej, det är tillåtet. Men även där, du får heta Al-Karim, eller du får heta Karim, men du får inte heta Khaliq. Även om det är obestämd form. Khaliq betyder vad? Skapare. Vi kan vara relativt generösa. Karim, eller hur? Var Karim, var generös. Men du kan inte vara en relativ skapare. Det finns inte. Utan det är en egenskap som är unik för Allah subhanahu wa ta'ala. Samma sak som Samad och så vidare. Den som alla vänder sig till, den som alla vänder sig till i sina behov. Han som är oberoende, alla är beroende av honom. Du kan inte heta så. Det är inte någonting som någon av oss människor har egenskaper av. Och ett bevis på det är också att det fanns en man i Medina som hette Abu al-Hakam. En av sahaba som hette Abu al-Hakam innan profeten al-Islam ändrade hans namn. Och de sa typ så här, vart är Abu al-Hakam? Då säger profeten al-Islam, vem är det? Och då så säger han, det är jag typ. Och han säger, varför kallas du för Abu al-Hakam? Al-Hakam, den som dömer i bestämd form. Och då så säger han, för när folk har en tvist så kommer de till mig och ber mig lösa tvisten och döma mellan dem. Göra försoning. Och folk blir nöjda med mitt beslut. Och då så säger profeten al-Salam, ma ahsana hada. Vilken typ god gärning du har gjort. Men byt namn. Ja, nej, du ska inte heta så. Och då så gav han honom istället. Han sa till honom, har du söner? Har du söner eller barn? Och då så nämnde han att han har två barn. Shureyh och en annan. Och då så sa profeten al-Salam, vem är den äldsta sonen? Och då så sa han Shureyh. Och då så sa profeten al-Salam, då är du Abu Shureyh. Inte Abu Shureyh. Så han böt ut Abu al-Hakam till Abu Shureyh. För han sa att Allah huwa al-Hakam. Allah är al-Hakam, inte du. Du kan inte ha det här namnet. De nämner också att man inte får ha namn av Allahs fiender. Namn som direkt förknippas med onda, dåliga människor som inte har någonting med islam att göra. Och där nämner ulema som till exempel namn av shayatin. Och det är ganska uppenbart. Att någon heter Iblis eller Lucifer. Eller någon heter Khanzab, den shaitan som gör wiswas. Eller Lahawan, som det har nämnt att vissa shayatin heter. Så sådana namn får man inte heller ha. Man får inte heller ha en namn av till exempel Firaun. Du får inte heta Ramses eller liknande. En namn av folk som är liksom stora fiender till al-Islam. Man får inte heller ha namn som indikerar på falskhet. Som vi sa, där man prisar sig själv och upphöjer sig själv till en nivå som är opassande. Som till exempel, det har nämnts i hadithen, att det mest ogillade eller hatade namnet hos Allah är konungarnas konung. Malikul Amlak, konungarnas konung. Och då säger ulema liknande namn, domarnas domare, ledarnas ledare och så vidare. Det här är Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är konungarnas konung. Allah är domarnas domare och så vidare. Så sådana här namn är inte heller tillåtna. Sen nämner också ulema namn som är ogillade. Alltså de är typ mellan haram och makruh, ogillade. Och det är namn som ger en negativ klang. Namn som folk gör narr av, skojar åt, skrattar åt. Man tappar respekten hos andra människor. Eller folk får en avsky från en på grund av ens namn. Som vi sa att heta till exempel harb, krig. Vissa i jahiliya heter kelb. Vissa heter hajar. Khanjar. Vet ni vad khanjar betyder? Det är dolk. Alltså så här kniv typ. Kvinnor, ahlam, abir, arij. Liknande namn som tyder på väldigt så här, sensuella namn och så vidare. Så är bättre att undvika sådana namn som kan uppfattas negativt. Också namn som tyder på syndare. Att ha namn som är unika för en onda människor eller folk som är fossak eller som inte är religiösa. Andra namn som också är ogillade är al-asma al-mudafa. Jag vet inte om man säger på svenska, men namn som består av två delar. Som till exempel Nuruddin, Saiful Islam, Shihabuddin och så vidare. Och det här nämner ulema, jag tror det var Ibn Qayyim. Det här är namn som araberna inte känner till. Det var någonting som al-ajam, icke-araberna, introducerade in i islam. Taqiyuddin, Muhyiddin och så liknande. Alla dessa namn är makruh, där det finns någonting med din. Alaeddin, Nuruddin och så vidare. Dessa namn ska undvikas. Och även ibland så kan det bli helt fel. För till exempel Shihabuddin. Vet du vad Shihab betyder? Det är en brinnande flamma. Yani Shihab ad-din, brinnande flamman, du bränner upp religionen. Alltså det blir fel på fel, som de lärde oss. Så ska man inte heta. Men ibland så får vissa personer såna här titlar motvilligt. Som till exempel Nawawi. Han kallades för Muhyiddin, men han ogillade att folk kallade honom för det. Det var inte någonting som han gillade. Samma sak, Ibn Taymiyyah kallades för Taqiyuddin. Taqiyuddin, yani den fromma i religionen. Och han sa typ att det här är någonting som mina släktingar kallar mig för, inte någonting som jag vill. Så såna här namn är ogillade. Tayyib. Sen har vi det som också kallas för al-asma al-murakkaba. Att ha mellannamn, som det heter på svenska. Att ha mellannamn, att ha två namn. Att dina föräldrar döper dig till exempel till Abdullahi och sen Mohammed. Extra, Abdullah Mohammed. Och sen familjenamnet. Det här är inte heller från islam. Det här kan ge det kan ge fel signaler. För enligt islam så ska man tillskrivas till sina fäder. Så ditt andra namn är egentligen din pappas namn eller farfars namn. Eller ditt släktnamn. Så när du säger Abdullah Mohammed och din pappa inte heter Mohammed, så får folk för sig att han gör det. Taib. Så det är bättre att låta bli såna här dubbla namn. Och i vissa kulturer, det är även väldigt praktiserat idag, så heter typ alla Mohammed i andra namn. Jag tror det på Sri Lanka eller vissa ställen. Alla typ heter Mohammed. Varenda man, kolla hans pass, heter Mohammed. Och varför? De säger det baraka. Det är välsignat namn. Alltså det är sant, Mohammed är välsignad, alaihi salam. Det är ett fint namn. Men att göra det till som typ bestämmelse, alla måste heta eller ska heta Mohammed, det blir fel. Det är inte från islam att göra på det sättet. Det finns det här som vi pratar om, det här med dubbla namn. Ja. Då kanske någon säger så här, men vadå? Hade inte profeten alaihissalatu wassalam flera namn? Hette han inte Mohammed, Ahmed, Mustafa och så vidare? Hur är det inte det? Då säger här ulema som Ibn Qayyim, det här är inte alltså extra namn, utan det är titlar som beskriver hans goda egenskaper. Och vissa ulema nämner att dessa titlar når upp till 30 namn. eller egenskaper. Som det har nämnts i hadithen. Anna Muhammad, anna Ahmed. Jag är Muhammad, jag är Ahmed. Jag är el-Hashir. Den som folk kommer att samlas vid på domedagen. El-Aqib. Den sista. Det finns ingen profet efter mig. Jag är Nabiyu Rahma, Nabiyu Toba. Allah kallar honom för Shahid, Mubashir, Nadir. Han kallades för Sadiq al-Amin. Det här är titlar. Och det är inte så att om han frågas vad han heter, att han säger jag heter så och så, så. Utan nej, han heter Muhammad ibn Abdullah och så vidare. Men det är titlar. Så al-Asr är då att man inte har dubbla namn. Utan man väljer ett namn till sitt barn. Och sen resten av namnen blir släktnamnen och föräldrarnas namn. Så fråga. Är det tillåtet att ta namn av änglar? Eller är det ett makruh? Får man heta Jibril, Mikael och så vidare? Ja, säger brodern här. Finns olika åsikter. Och inshallah, grunden är att det är tillåtet. Och det finns inget förbud. Det finns inget förbud från det. Ett argument som vissa lägger fram är att sahaba, ingen av sahaba hette Jibril eller Mikael. Ett argument som läggs fram, men det tyder ju inte på att det skulle vara förbjudet. Vissa av sahaba hette Malik, och Malik är ett namn av en ängel. Så inshallah, det är tillåtet. Man får ta namn av änglar. Men inte flickor. Tjejer får inte ha änglarna. Som Mikaela, och eller någon som heter Jibrila eller någonting sånt. Det är inte tillåtet. Eller Malak. Malak betyder ju ängel. Alltså, tyvärr, ett tjejnamn som finns. Så får man inte heta. För då har man överensstämt med Ahlul Jahiliyyah. De förislamiska som sa att Al-Malaika Banatullah. Att änglar är Allahs döttrar. Alltså änglar är inte feminina. Och därför får man inte ge dem en feminin pronomen eller feminin yani böjelse av namnet. Okej? Okay? Så det är inte tillåtet.
Malika då?
Om det betyder ängel, nej. Malika eller Malak. Andra namn som också här Ibn al-Qayyim nämner är ogillade är namn på Koran kapitel. Som att döpa sina barn till Taha eller till Yasin och så vidare. Det här saknar också grund i al-Islam. Och vissa tror att Taha och Yasin är namn på profeten Muhammad a.s. Men som Ibn al-Qayyim säger att ingenting finns bekräftat i denna fråga. Så det stämmer inte. Utan om man går tillbaka till tafsir så finner vi att dessa el-huruf el-muqatta, dessa bokstäver som inte är ihophängande, har andra betydelser och inte är namn på profeten Muhammad a.s. Taib, vad gör man då om man har ett namn som är dåligt? Man ändrar på det helt enkelt. Profeten a.s. som det har bekräftats brukade ändra på dåliga namn till goda namn. Och vissa nämner att han brukade ändra på dem till ett namn som liknar. Men det liknar i själva uttalet. Som till exempel någon hette Shihab. Han ändrade namnet till Hisham. Ganska lika, eller hur? Shihab, Hisham. Så att det blir enkelt för folk att någon hette Jathama. Han ändrade till Hasana. Men att man ändrar på dåliga namn som har en dålig klang och innebörd. Profeten a.s. ändrade namnet på Medina. Vad hette Medina för? Yathrib. Yathrib. Och det har också en negativ klang. Så han ändrade till At-Tiba. Och Medina. Ett namn som är vackrare. Det nämns att en kvinna hette Asia. Hon som är syndare. Liksom. Så han ändrade namnet till Jamila. Den vackra, den fina. Någon hette Hazen. Hazen till ledsen. Så han sa, nej, du ska vara Sahl. Den som är enkel, den som är tillmötesgående. Mashallah. En till viktig sak, och vi nuddade på det. Det är att när det kommer till familjenamn och andra namn så ska man tillskriva barnen till sina fäder. Ud'uhum li abaihim. Allah säger tillskriv barnen till deras fäder. Och det är till pappan. Som man tillskriver barnen. Pappan, farfar och släkt, alltså släktnamnet och familjenamnet och så vidare. Det är det som är det korrekta. Och det här har ju nämnts att vi kommer att kallas på domedagen. Ja, fulan, ibn fulan. ibn och inte bint, utan son till den här personen. Och ett fel som vissa gör här, det kanske inte har att göra med just barn, men det är att när vissa kvinnor gifter sig så tar de mannens efternamn. Och det här är en tradition som inte hör hemma i islam. Kolla på sahabiyat, ingen av dem tog namnet av deras man. Utan det var Khadija bint Khuwailid. Bint Khuwailid, det var hennes namn, hennes familjenamn. Och det är fel att kvinnan byter namn till mannens namn. Även om hon har kvar sitt namn, att hon har två efternamn, det är också fel. Utan hon ska ha sitt namn, så är det i islam. Och det är haram, en kabira, till en stor synd, att ta någon annans namn. För profeten alaihissalam har nämnt i en hadith: La'na Allahu man intasaba ila ghayri abihi. Förbannade den som tillskriver sig någon annan än sin far. Förbannad. Så det är inte tillåtet. En annan sak som är sunna, som också har försvinnit, det är att ha ordet ibn med. Att du får en son och du lägger till ibn mellan. Alltså son till. Det är också en sunna som är bortglömd. Alltså den fanns förut och den är bra att återuppliva om man har möjligheten. Ja. Och vi avrundar därför idag. Det finns lite punkter kvar vi kan tala om nästa lektion, inshallah ta'ala. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa vers. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ammo.
Nej, jag tänkte säga, jag tänkte till min dotter kalla Fatima. Det är 70-talet, det var elefant som kallades Fatima i Skansen. Så vi tyckte det inte bra, de kan rätta det. Så vi vittade till Leila.
Okej.
Är det bra?
Leila funkar, det är ett arabiskt namn, det har ingen dålig innebörd. Men det är också en viktig fråga som Ammo har tagit upp. Alltså islamiska namn, vi ska inte vara rädda för att namnge våra barn med muslimska namn för att de inte ska få jobb eller hit och dit. Men som jag sa, namn som är enkla att uttala. Vissa är svåra att uttala för svenskarna och så vidare. Men som att heta Maryam och Fatima, Khadija och så vidare. Det är namn som är enkla inshallah. Mohammed, Abdallah och så vidare. Så att det är helt okej.
Det är bra eller?
Som jag sa, det är dåligt. Qaddafi, han är ingen person som vi följer i någonting alls.
Ja. Om man inte rakar barnet under dagen, kan man göra det efteråt?
Som jag sa, det är sunna att raka av håret. Det är inte någonting som är wajib. Wallah ala.
Det här med Ibn.
På?
Ibn.
Ja, Ibn. Ja, men till exempel då. Va? Men till exempel då, profeten Muhammad alaihi salam, vad heter han? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Muhammad ibn Abdullah. Ingen kallar honom för Muhammad Abdullah.
Som var fars son.
Vad vill du kalla din son?
Ibrahim.
Och du heter?
Yusuf.
Yusuf, då blir han Ibrahim ibn Yusuf. Men det är inte ett måste, men jag sa att det är bättre om man har den möjligheten.
Men
det är
inte rätt att lämna någon
då? Det är lugnt. Sista frågan, så måste jag gå.
Är det både mamman och pappa som ska gissa det? Eller är det bara...
Det är väl mannen i huset som betalar sadaqan. Allah.